Du lyssnar på Webradio Areton.
Tiden stod still när pappa gick mot mig. Det var bara jag och han och så den där kniven. Kniven vi skar bröd med riktade han nu mot min bröstkorg. Jag gick mot honom och jag visste att det skulle bli slut på vår familj den här dagen. Inget skulle bli som förut. Det enda jag ville var att dö den snabbaste vägen ut. Mamma skrek i bakgrunden. Hon tog ett tag om mina axlar, tryckte mig bakåt, släpade mig mot balkongdörren. Jag stod nu barfota ute och dörren var låst framför mig. Mamma pressade sig mot fönsterglaset. Hon ropade, spring, hämta hjälp. Jag sprang över motorvägen förbi moskén, förbi bensinstationen. När jag kom fram till cykelvägen stannade jag för att hämta andan. Jag var rädd. Min mamma, lillebror och lilla syster var kvar där hemma och pappa höll en kniv. Det var skottår, jag var 16 år och pappa hade blivit galen igen. Mitt namn är Päivi Karavetian, jag är 45 år idag och lever med min familj på Gotland. Jag är farmaceut, författare och ett före detta maskrosbarn. Vi ska nu gå i spåren av min barndom och hitta pusselbitarna och få ihop mitt liv på vägen. Vi ska öppna hjärnan på mig och hitta vad jag fann förlåtelsen.
Min eviga vaktsång gamla i all stage door.
Jag växte upp i Trollhättan i ett område som heter Sylte. Där bor nästan bara industrifolk. Och de flesta av oss kommer från Jugoslavien och Turkiet och Finland. Där andas hopp i varje trappuppgång utom hos oss. Vår familj bar på en sorg och den la sig tjock över oss och kvävde oss långsamt. Mamma kunde le ibland, men snart så grät hon ändå ner i diskon. Hon försökte glömma honom genom att städa, diska, tvätta. Han som hon hade haft en gång, sonen. Mamma är nästan alltid hemma och pappa är bara på jobbet. De jobbar var sitt håll, måndag till fredag. På helgerna gråter de. Min bror hade drunknat när jag var 2 år. Pappa skulle ha sett i hans ögon att han sa ett farväl. Men han hade haft för bråttom för att ta sig till verkstaden. Aris kompis hade kommit in och sagt att han såg när änglarna lyfte Ari till himlen. Det var pappas fel. En svartklädd kvinna hade satt sig på pappas sida av sängen några dagar innan Ari drunknade. Hon var där för att hämta pappa. Pappa vägrade. Det var inte hans tur att dö. Hon fick hitta en annan och det gjorde hon. Min bror som bara var 5 år. Jag letar efter Ari i varje nyfött barn för att göra mamma och pappa glada igen. Jag vill att de ska se att han har kommit tillbaka till livet och till en ny familj. Vi ska flytta, men pappa är på häktet för att mamma inte erkände att hon hade legat med grannen. Han var helt säker nu på att barnet som var i mammas mage inte var hans. Han hade ju ändå sett hur de hade tittat på varandra i trappuppgången. Pappa jagade mamma över gården och mamma höll om sin stora mage. Jag hoppades att det var Ari hon bar på igen. Men om hon ramlade skulle han dö en gång till. Jag står vid bommen till taxifickan och ser när polisbilen svänger in. De trycker in pappa in i bilen och säger att pappa måste vila sig. Mamma står kvar på gården. Hon måste flytta till lägenheten som vi hade fått precis nycklarna till. Pappas ögon har börjat lysa och någon annan har flyttat in i honom. Någon som har tagit över hans kropp. Den nya pappan i pappas kropp har monterat en stor filmduk i vardagsrummet. Jag ligger på halvgolvet och stirrar på de nakna kvinnorna. De jagas av män. När de fångat in en av dem drar de ner henne i gräset och spetsar henne med det som de har mellan sina ben, täcker alla hennes kroppshåligheter. Hon skriker och vill inte. Nu drar pappa i mamma, drar henne till sängen. Hon säger att hon inte vill, men det är sånt horor bara säger. Alla kvinnor föds till horor. Och nu skulle hon visa vad hon hade gjort med den andra mannen. Det är natt, mamma är på BB. Min syster är 5 år och hon ligger över sitt täcke och svettas. Hennes hår lockar sig i nacken. Jag kan inte sova. Jag går mot fönstret och öppnar luckan. Mina lungor har gått sönder. Hur mycket jag än drar in luft från natten kan jag ändå inte andas. Nu står pappa i vårt rum. Han tar min hand och leder mig bort till sin säng. Han placerar min hand mellan sina ben. På klumpen som växer när jag drar. Jag minns farmors gud, blunda, börjar be, glömmer samtidigt som pappas hand släpper taget om min.
Tell me. story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some die young. Some die young. But you better hold on. So many things I need to say to you. Please don't let me go. And we said we would die together.
Pappa blir trött av att sörja. Han klarar bara av att leva 3 år i taget. Och på det 4:e skottåret försvinner han och ersätts av ett rovdjur. Ett rovdjur som yler mot månen och hans ögon lyser i mörkret. Monstret brukar försvinna på resta gård dit vi kör pappas kropp. Den andra protesterar och tar över ratten från mamma. Den vill ta med oss ner till älven, ramma broräcket där vi kör över bron. Mamma skriker och gråter. Vi barn är tysta i baksätet. Jag är 8, min syster är 5 och bror har ännu inte levt mer än några månader. Vi besöker pappa på psyket. Min syster är rädd för Greta, en äldre kvinna som smyger sig bakom henne och nyper tag om hennes arm. Hon brukar inte släppa taget förrän ett biträde knuffar bort henne. Vi besöker även Ari på kyrkogården. Mamma gräver i jorden och lägger nya blommor åt honom. Det spelar ingen roll. Han är inte kvar där för han har fötts in i en ny familj. Pappa är hemma från psyket. Han är blek och sover hela dagarna. Jag älskar pappa. Han är så rolig ibland. Mamma är bara ledsen eller arg. Pappa lär mig hur man matar fram pappret på skrivmaskinen. Jag trycker ner bokstäverna, binder ihop ord, skapar meningar och föder historier. Pappa älskar också att skriva. Vårt vardagsrum är täckt av böcker från golv till tak och vi alla älskar att läsa. På somrarna brukar vi åka till Finland. Från skorstenen stiger basturöken till väders. Vi klappar våra lår där myggorna sitter på rad. Och sedan renar vi oss med vatten från brunnen, tvättar oss med såptvål och kär schampo. I brunnen ligger en plastpåse som pappa har hissat ner. I den finns det öl som kallnar. I bakgrunden muttrar farmor. Jag ska bli som farmor en dag. Hon tar inte skit från någon. Inte ens från pappa. Och pappa dricker bara öl när han är i Finland. De tre bra åren har nu tagit slut. Jag är 12 år och det är skottår igen. Polisen hittar hem till oss utan att jag ger en vägbeskrivning. Pappa får ofta åka hem med dem till häktet. Mamma säger att hon har ramlat i trappan. Telefonsladden räcker till min systers sovrum. När pappa börjar slå mamma så drar jag telefonen med mig till min systers rum och låser in mig och mina syskon där och börjar ringa till polisen vars telefonnummer jag kan utantill. Pappa har fått hamna på psyket igen. Han är trött och behöver få vila sig. Mamma är också trött, men hon vilar sig aldrig. Hon säger att hon får göra det när hon är död. Mamma vill skilja sig, men hon får inte det för pappa. För att pappa skulle aldrig släppa henne med livet i behåll. Pappa är snäll igen, men han dricker mycket. Mamma orkar inte vara mamma, så jag är det istället för henne. Jag låser in hans sprit när jag går till skolan och plockar fram den när jag kommer hem igen. Den som jag var som barn finns inte längre. Jag är något annat. En slumunge. Ordet white trash har ännu inte blivit uppfunnet. Min trygghet var skolan där mina lärare såg mig för den jag kunde bli och inte den jag var. Även om mina klasskamrater såg bara mig som den jag var, en förlorare. I köket där hemma satt pappas spritkompisar och väntade på att jag skulle fylla 15 år. Åldern då det var tillåtet att ta min kropp utan att hamna i fängelse.
Safe in bed, it was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I child, you were there, but only didn't realize when you were scared. It's a place where you will learn to face your fears, trace the years, and ride the wind to your mind. Don't I help see you?
silent lucidity.
Jag är 15 år och är förbannad mest hela tiden. Om jag kunde köra näven i väggen som pappa gjorde skulle jag gjort det. Eller tagit en snara runt min hals och kastat mig från syltebron. Det enda som kunde rädda mig var min hämndlust. Jag ville visa till alla att jag kunde bli någon jag med. Jag var finnen med hjärnan och jag skulle bevisa att jag skulle bli något. Jag skulle bara överleva min barndom först. Vilket håll jag än gick så vibrerade de dömande orden. Men de lyckades inte släcka stjärnorna i mina ögon. Jag livnärde mig på ilskan som fick mig att stiga upp varje dag. Vid det här laget har jag varit kvinna i 2 år. En gång i månaden rinner blod ur mig. Jag fyller mina trosor med toapapper. Och när det inte vill stanna där och rinner ut på mina byxor knyter jag tröjan runt min midja. Väntar på att skolklockan ringer ut. Och hoppas att ingen ser blodfläcken på stolen. Pappas spritkompisar har blivit fler runt bordet. Ingen som frågar om jag vill ha dem. Det är klart jag vill. De flörtar med mig. Tävlar om att ta min oskuld. Min syssling som är 2 år äldre än mig tittar äcklat på mig. Jag är en vackrare än henne och det vet hon. Om jag skulle göra som hon, tar männen runt köksbordet som turas om att ta henne in till sovrummet skulle jag få alla killarna. Jag har tittat på honom länge nu, på den där killen från högstadiet som ser åt mitt håll. Faktiskt den enda som gör det. Jag vill att han tar min oskuld så att jag blir av med skiten. Vi är flera stycken som hänger på dagiset. Efter att dagiset har stängt förstås. Och vi sitter på lekstugetaken och drar i gungorna. När alla andra börjar gå hem så gör vi det också. Men när vi kommer förbi vårt hus så fortsätter vi gå in i skogen. Han lägger sin jacka på marken och tar mig där. Jag hade redan ångrat mig, men det var ju redan för sent. Jag går hem med blodet rinnande ner för låren, glad för att jag har äntligen blivit av med oskulden som många ville ta från mig. Och jag hade också hittat ett nytt sätt att dö på. Att förlora sig i någons famn. Jag var nu redo att offra min mamma så som hon hade offrat mig. Pappa var kvar på häktet efter att han hade dragit kniv mot mig. Mamma stod och diskade med ryggen vänd mot mig. Jag sa till henne: du skiljer dig. Mamma vände sig snabbt om. Nej. Hon vågade inte. Pappa skulle mörda henne. Jag var arg. Det var precis det jag hade råkat ut för. Att nästan dött. Jag sa att jag skulle ringa till SOS och se till att hennes barn blev omhändertagna. För mig var det mamma eller oss det handlade om. Vi var trasiga och gick inte att laga. Men vi kunde åtminstone få leva återstoden av våra liv på våra egna villkor. Mamma kom till kvinnojouren. Där hon blev ihoplappad. Och så kunde mamma, min bror och min syster börja ett nytt liv tillsammans. Jag fick inte flytta hem igen. Det fanns ingen plats för mig i hennes nya liv. Jag kunde attrahera männen hon var intresserad av. Men jag dög till att vara utkastare för de andra rivalerna som uppvaktade samma män. Istället sitter jag i stan i en egen lägenhet några kilometer längre bort. Och trots att jag är längre bort från min syster och min mamma så är det jag som märker att min syster har börjat bli sjuk. Hon är 13, jag är 16 och hon har precis fått diabetes. Mamma ser inte tecknet hos min syster. Hon är upptagen med att hitta en ny ersättare till pappa. Syster dricker allt hon kan hitta i lägenheten. Om det så är öl, kola, vatten eller mjölk. Hon kissar och blir allt smalare. Jag har läst om diabetes. Och hon och jag tar bussen till sjukhuset. Läkaren tittar undrande på oss och frågar vad vår mamma är. Vi skakar på huvudet. Vi har inte haft någon mamma på flera år. Jag lämnar min syster på sjukhuset i några veckor. Jag behöver också vara en normal tonåring. Hon är det ensammaste barnet på sjukhuset. Men hon försöker att inte gråta när de frågar efter hennes föräldrar. Här får hon leka och vara ett vanligt barn. På naturvetenskapliga linjen där jag har börjat är alla normala utom jag. De får åka på klassresa till Kanarieöarna. Pengarna jag har tjänat in på att torka spyor på köpcentret måste jag använda till att köpa mat och betala min hyra. För SOS vägrar betala förrän jag har använt upp alla mina pengar. Och jag vill vara precis som alla andra.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Min syster är borta. Hon kom inte hem från skolan. Mamma ringer till mig och är helt förtvivlad. Min syster hade tagit insulinet på lunchen och hade sedan låtit bli att äta. Hon stod bara ute på gården och rökte på rasterna, men åt ingenting. Jag cyklar hem till mamma, tar cykeln och cyklar runt på gården och letar efter henne. Hennes klasskamrat har hittat henne och de har gett henne juice. Och jag leder henne bort till mammas lägenhet. På gården stannar hon och fnissar till. Hennes blodsocker har gått ner igen och hon är yr. Och hon kan inte sluta skratta. Hon lägger sig på gräsmattan där hon rullar runt samtidigt som hon fnissar och skrattar om vartannat. Människor har flockats kring oss. De pekar finger. Hon är full igen. Nej, säger jag. Det är diabetes. De tror mig inte. När ambulansen kommer tror de mig ändå inte. De tror inte på oss de andra gångerna heller när ambulansen kommer hem till oss. Eller någon gång hon inte kan hitta hem. Jag är 16 år och när jag inte räddar min mamma eller min syster så har jag ångest. Min pojkvän älskar inte mig. Han vill bara ha mig tills han har hittat en ny flickvän. En som han inte bara låg med. Jag var en väntarhall för ensamma män som kom in och värmde sig en stund medan de väntade på den rätta. Jag rekommenderades ofta till någon som behövde muntras upp. Jag fick ändå plocka och välja vilka som fick komma in. Men det var ingen idé för mig att bli kär. För det var inte så att jag var någon som man skulle fästa sig vid. Jag var från en dålig familj. När kärleken stod vid dörren kände jag inte igen honom. För mig var han bara ännu en som skulle utnyttja mig. Men han hade sett tårarna som kämpade bakom mina ögon. Och sett människan bakom trasigheten. Vi fick kämpa för vår kärlek i flera år. Hans vänner försökte få oss att bryta med varandra. Ville att han skulle hitta en ny flickvän, en som passade honom. För att jag var inte riktigt värd honom. Jag ser nu att jag som barn valde att inte låta min familjs ekonomiska och sociala utsatthet begränsa mig. Trots att hemmet stundtals var väldigt kaotiskt gick jag till skolan varje dag och fick toppbetyg. Ändå betraktades jag lite som om jag var dummare än alla andra. Jag var finsk och så var jag kvinna. Jag utnyttjades som en slit- och slängvara. Och som vuxen häcklades jag för min bakgrund. Vad har min bakgrund och barndom med mig att göra? Jag var där, jag hade inte något val. Jag kunde inte vara någon annanstans förrän jag själv var myndig och kunde göra någonting åt det. I varje möte med människor måste jag marineras i det som jag en gång var. Påminnas om att jag måste ha en snävare ram att leva kring, inte som alla andra. Jag vet idag att det finns ingenting som kan begränsa oss så mycket som våra föreställningar. Det finns egentligen inga begränsningar annat än de mänskliga och kan tillämpas på alla människor oavsett kön, ålder, religion eller annan grupptillhörighet.
We'll be right back. feet upon the road. My heart is old, it holds my memories. My body burns a gem like flame. Somewhere between the soul and soft machine.
När jag skrev på mitt första manus var pappa mer närvarande än när han levde. Obehindrat passerade han gränsen som skilde oss levande från de döda. Pappa fanns överallt när jag skrev på Hemliga hem. För det mesta flöt han som en blå genomskinlig kula genom rummen. Han var en orb. På nätterna kunde han ibland väcka mig som ett barn med alldeles för stor ärvt kavaj. Han ställde alla garderobstörrarna på givakt. Det stank av cigaretter och av hans bryllkräm. Jag trodde att jag hade blivit tokig när jag kände hans bryllkräm överallt och bad min son sätta sig bredvid mig när jag öppnade laptopen med mitt dokument. När vi startade programmet så ringlade doften in och han kunde beskriva den in i minsta detalj. Söt, klippig och lite efterhängsen. Kvällen kom när jag var klar med mitt manus och pappa var redo att lämna mig. Mina två äldsta barn satt vid köksbordet och de flämtade till när de såg någonting röra sig i hallen. Det var en grå skugga som hade dragit förbi. Jag sa till dem att inte vara rädda, det var bara morfar som var där och hälsade på. När jag stod där och rörde i gröten på spisen kände jag hur någon kom fram bakom mig och kramade mig och sa förlåt. Kunde jag förlåta honom? Det är först några år senare när jag tittar på porträttet av honom när han är 8 år tillsammans med hans mamma som jag kan förlåta honom. Han är 8 år och jag ser rädslan i hans ögon. Farmor är bister för att hon har precis förlorat min farfar. Jag ser hans ögon och ser in i mina egna. Och förlåter mig som det barnet han en gång var. Inte som den vuxna han blev. Jag har en sårbarhet som inte syns varje dag. Jag har svårt att lita på människor. Om de visste hela min historia, den ni kan läsa mellan raderna, skulle de välja bort mig. Jag är krossat gods, ingen man samhällsklättrar på. Jag försöker leva mitt liv trots att jag är full av ångest och rädslor. Jag tror att jag blev författare för att jag ska lära mig att förstå mig själv och mänskliga beteenden, sådana som gör att människor skadar varandra. Härnäst har jag skrivit en bok som heter Halleluja bröderna, där jag utforskar religionens värld. 3 bröder klär ut sig till mormoner och beger sig ut på rånturné. När de kommer över en stor summa pengar bestämmer de sig för att bilda en sekt och sätta pengarna i kollekten. Jag vill avsluta med några meningar hur jag vill tacka livet av Arya Sayanma. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon. Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Mitt namn är Päivi Karabetyan. Tack för att ni lyssnade.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon. Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från ett vita. Och högt där uppe himlens mantel strör med stjärnor bland mängder människor den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, sursor och små fåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos dem som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själv ska vandra.